En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till en undran till Aftonbladets frågepodd om svensk inrikespolitik med mig Olivia Svensson och med dig My Råväder.
Ja, hej.
Vilken är den vanligaste frågan du får just nu när folk vill prata politik med dig? För du sa häromdagen att nu är du ju väldigt populär så här i valtider. Var fjärde år så händer det att folk börjar höra av sig. Men jag är så nyfiken på vad de verkligen ställer för typ av frågor.
Det vanligaste är väl att man vill ha bekräftelse på att den andra sidan av politiken, alltså det man inte sympatiserar med, är dumma på olika sätt.
Kan du berätta om Magdalena och Ulf? Är det så de säger det?
Ja, men lite så här. Men visst är XX dåliga.
Men då har de alltså misstagit dig för någon form av ledarskribent? Är det det som händer?
Ibland tänker jag att de tror att jag har faktiska åsikter. Mm. Vilket tyvärr inte är så. Jag är liksom inte rätt person att svara på en sån fråga. Och jag är inte rätt person att fråga om man vill ha ett svar.
Det låter ju som att dina vänner och de som du umgås med, de har liksom missuppfattat dig.
Men om det är någon i min familj som frågar mig, visst är den här dålig? Då säger jag så här, okej.
Åh, vad störigt.
Skitstörig.
Usch, usch, usch. Okej, så det är mest att de vill ha bekräftelse. Finns det några andra frågor de ställer? Vill de veta skvaller?
Ja, det vill ju folk alltid veta. Ja,
så är det ju när man jobbar på kvällstidning också.
Och där har jag flera svar.
Okej. Det är klart att folk vill veta saker, det kan man ju förstå.
Egentligen är det inte skvaller som skvaller i den rätta bemärkelsen, utan egentligen handlar det väl om skvaller med om alltså behind the scenes. Hur är de egentligen? Vad säger de? Vad gör de? Hur ser interaktionen ut med politiker?
Och det försöker vi berätta om i den här podden
det
också.
Det försöker vi berätta om i den här podden också. Det är ju också många som börjar lyssna på vår podd i den här tiden.
Du kan ju bara hänvisa dem till podden.
I alla fall.
Ja. När de ställer frågor. Ja, och på tal om frågor så har vi ju förstås en undran och den kommer ifrån Johan. Hej, tack för en superpodd. Jag har en fråga om det här partiet som heter Socialdemokraterna. Det verkar som om de håller på att gå in i exakt samma fälla som vid valet för 4 år sedan. De satsar alla hästar på att folk tycker om och litar på Magdalena Andersson. Men vad vill de i sakpolitiken? Vilka visioner har de? Det får väljarna veta väldigt lite om. Det är ett så konstigt parti, för de är på sätt och vis fortfarande en folkrörelse med massa partiföreningar och partiaktiva som har drösvis med idéer och visioner. Samtidigt som de har en partiledning som verkar så himla rädda för visioner och idéer och medlemmarnas åsikter. Det känns som om sossarna bara tänker på att positionera sig. Så min fråga är: finns det något annat parti där partiledningen står så långt bort från sina gräsrötter? Och så undrar jag, om sossarna fick 51%, vad 17 skulle de vilja göra? Nyfikna hälsningar från Johan. Ja, ett väldigt intressant mejl med synpunkter och frågor. Och jag tycker att vi ska försöka gå igenom allt.
Det tycker jag verkligen. Det var ett jättebra mejl.
Ja, det var det. Om vi börjar med då att Johan liksom anar att Socialdemokraterna håller på att gå in i samma fälla som för 4 år sedan. Att de satsar allt på Magdalena Andersson men glömmer visionerna och sakpolitiken. Vad säger du om det?
Jag håller med Johan att de håller på att upprepa samma sak. Sen kanske jag inte håller med honom om att det var ett så stort misstag förra gången. Jag tycker att det funkade förra valet.
Det är ju inte Socialdemokraterna som styr landet dock.
Nej, men den här strategin om att satsa allting på Magdalena Andersson. Jag tycker att det funkade förra valet. Och varför tycker jag det? Jo.
Ja, varför?
Ja, jag fortsätter. Men för att det var en energiboost för partiet att byta ut Löfven. Vilket ju skedde i slutet av 2021. Vilket är ju bara inte ens ett år före valet. Det är ju ibland svårt att komma ihåg Stefan Löfven.
Ibland är det så. Ja. Sorry.
Och då fanns det också ett segment av väljare, alltså kvinnor i städerna, som inte var med på Moderaternas så här knoppande relation till Sverigedemokraterna. Och behövde någonstans att vända sig, och de gillade Magdalena Andersson. Det här som också kallas Magda-moderater. Moderaterna själva som har myntat det begreppet. Och det fanns ju också ett momentum för att hon var den första kvinnliga statsministern. det fanns liksom en rörelse där.
Du vågat rida på.
Ja, faktiskt. Så jag tyckte att i den valrörelsen så förstår jag att man satsade hårt på Magdalena Andersson. Alltså det var också nyhetens behag. Den finns i politiken och om man sätter igång den, alltså man rider den vågen, då kan den hålla ganska länge, eller man gör som Simona Moamsson och bara typ blocka vågen direkt och skapa, hamnar i kaos, då har man inte det här momentumet, men man kan ha det. Men jag håller med om Johan att det är, hans citat, en fälla att göra samma, att de gör samma sak igen, för att nu finns inte de här parametrarna som jag nämnde precis.
Det finns inte nyhetens behag. Nej. Det finns ingen sån våg att rida på heller. Och de skulle behöva prata sakpolitik.
Verkligen. Mm.
Men har de glömt visionerna av sakpolitiken, eller är det så att vi inte hör vad de säger?
Alltså, både och. En annan brist förresten som jag också vill nämna, det är ju att Magdalena Andersson är inte den starkt lysande stjärnan, om man kan kalla henne för det, förra valrörelsen. Men hon hade ändå mer av det där. Hon har inte det nu.
Så glansen, det, har falnat.
Glansen har falnat, vilket det naturligt gör på 4 år. Och vad sa du om visionerna och tankarna? Alltså de har ju lagt de här 4 åren på att idéutveckla, att ta fram ett nytt partiprogram. Problemet är ju att de fortfarande egentligen verkar i en politik där de lägger sig väldigt nära regeringen i många sakfrågor.
Det här vackra ordet triangulering, ja, som du har upprepat här under våren.
Jag hatar egentligen det ordet. För att det borde finnas ett bättre ord. Alltså att lägga sig nära för att desarmera en politisk fråga är väl egentligen den mer begripliga sättet att beskriva det.
Är det deras uttalade strategi, tror du, inom ledningen? Att det är så här vi tänker att vi ska göra. Vi ska vara som Moderaterna, fast på andra sidan. Det är vår nya strategi.
Jag tror att det finns en rädsla inom socialdemokratin. Att det finns liksom ett tåg som rusar framåt med högervindar och, eller liksom påhejat av högervindar och konservativa värderingar. Och att om man inte hoppar på det tåget så kommer man att tappa allt. Och jag tror att den här trianguleringen då handlar väldigt mycket om det. Sen så tror jag också att de är liksom medryckta i tidens värderingar som handlar om väldigt liksom mycket prat om brott och straff och migration, alltså hårda frågor, ja, hårdare tag. Så jag tror ju inte att det liksom inte alls, det går inte helt på snedden med deras egna värderingar, men att man lägger sig så nära regeringen, jag tror jag handlar mycket om att man någonstans är ängsliga över att det finns någonting som pågår här, och om man inte hänger på så kommer man att tappa.
Så är spelet förlorat. Mm. Men då är ju också risken, som vi har pratat om så många gånger förut, att man tappar lite identitet. Och det verkar ju som att Johan då, som ju är en väljare i vardagen det här, uppfattar dem som lite identitetslösa. För det får man väl ändå säga, om man inte ser visionerna av sakpolitiken, då ser man ju heller inte den tydliga identiteten. Och Johan uttrycker det som att Socialdemokraterna är ett konstigt parti. Jag älskar ordet konstigt, man kan lägga sig oerhört mycket
ja,
i det.
Ja, det är ett bra ord, ja. Brett.
Det betyder ju dessutom på danska konstgjort, vilket är lite roligt faktiskt. Mm. Förlåt, det var en parentes.
Nu är vi i Danmark igen.
Nu är vi i Danmark, förlåt.
Det finns många roliga danska ord som betyder någonting annat på svenska.
Ja, men det är en annan podd kan man säga. Mm. Men att liksom Socialdemokraterna har en folkrörelse med visioner å ena sidan, och sen å andra sidan då en partiledning som är rädda för visioner. Det här, han får liksom inte ihop det här. Hur konstiga tycker du att Socialdemokraterna är?
Alltså jag får ju en liten känsla när jag läser Johans mejl att Johan kanske är en del av den här folkrörelsen som man kallar socialdemokratin.
Tror du han känner sig sviken?
Besviken.
Besviken.
För att det verkar ju som att han ser någonting här i det han har omkring sig som handlar om människor med visioner, människor med ambitioner, människor med tankar kring hur samhället ska liksom byggas upp och styras, och att han inte då känner att det här liksom landar någonstans i det här partiet. Och jag tycker att det är en väldigt rolig beskrivning det här, att en folkrörelse med visioner, en partiledning som är rädda för visioner. Mm. Mm. Jag fick en sån tydlig bild, ja, av liksom 68 som ett torn
Sveavägen 68.
Ja, precis. Mm. Deras högkvarter. Och där de sitter och bara är rädda för sina gräsrötter.
Tror du att det är så?
Nej, jag tror att det är lite hårddraget, men det är ju klart att det finns, det som jag var inne på lite här då, med den här rädslan att man ska missa ett tåg när man, liksom, det finns en rörelse i samhället som går åt det mer konservativa hållet. Jag tror att det finns en rädsla för tvära kast. Att man också har varit med på den här rörelsen nu ett tag och att liksom vända det och gå tillbaka. Alltså nu menar de ju att de har gått tillbaka med sitt nya partiprogram till Socialdemokratin Classic.
Just det. Ja. Säger de själva så?
Säger de själva ju.
Okay.
Däremot så var det ju, är det ju liksom inte något av classics som de själva lyfter och driver riktigt, tycker jag.
Alltså, men då
jag
blir förstår, det ju lite uddlöst
så att det blir, precis, det blir ju lite så här, vad är identiteten då om man ändå driver de här andra frågorna som mer handlar om att ligga väldigt nära regeringen. Jag tror att de är rädda för ett tvärt kast som de kanske hade behövt. Alltså som, det är ju det Johan egentligen efterfrågar här, tror jag. Att liksom vänder den här skutan. Men socialdemokratin som skuta är otroligt svårförflyttad.
Det är en Finland-Sverige.
Det är knappt alltså, någonting större.
Hangarfartyg. I Hormuzsundet.
Det är mina bästa fartyg.
Ja, mina med. Gud! Jag tror inte du förstår. Jag är alltså sådär intresserad så att jag brukar kolla på YouTube-filmer om hangarfartyg.
Men jag har aldrig pratat om det här.
Nej.
Det är ju uppenbart att jag har ett allt, intresse.
Ja, men jag skyller allt på Top Gun. Du har väl sett Top Gun? Alltså topp 10 film. 10 av 10 film och topp 10 lista film. Mm. Alltså när de ska lyfta från hangarfartyget och också landa på ett hangarfartyg.
Det är otroligt. Oh. Jag skyller mitt på osunt många andra världskriget dokumentärer.
Okej, okay. Det är två helt olika referenser här. Men båda två har gjort oss
i
skadade på det här viset.
I som en medelålders man, ja.
Vi har ju då en positiv bild av hangarfartyg och här är den ju i negativ bemärkelse, ska vi ju bara kanske understryka.
Exakt, mm. Här handlar det ju mer om att man liksom inte kanske kan byta kurs. Och jag tror att det är ju också problemet i det som Johan var inne på också, det här med Magdalena Anderssons roll, att man liksom nu egentligen ser, tror jag, att det här kommer inte funka och satsa allting på henne som ett kort, men det är omöjligt att styra om den här skutan när de går in i valrörelsen, och det tror jag är ett problem. Och en sak som jag verkligen tycker har förmörkat, eller vad man ska säga, lagt en våt filt över allting som handlar om deras visioner, politikarbete och deras strategier. Det handlar ju om att jag tror att de har missbedömt i den här valrörelsen hur rädda väljarna är för Sverigedemokraterna. Högersidan har ju jobbat väldigt hårt med att minska den här rädslan.
Det kan man säga.
Det får man säga. För att de har ju också vetat att det har varit det kortet som sossarna har satsat mest på. Och nu är det så att högersidan har lyckats bättre med att få människor att inte vara så rädda för SD än vad Socialdemokraterna har lyckats skrämma med Sverigedemokraterna. Så att nu så tror jag att de sitter här med en valstrategi som inte riktigt kommer att landa.
Du menar att det här att Socialdemokraterna har försökt liksom skrämma folk med Sverigedemokraterna. Den taktiken, den har de lite missbedömt hur effektiv den är.
Jag tror det är den här valrörelsen. Jag tror inte den kommer att funka. Alltså det finns, Sverigedemokraterna är ju det parti som flest människor har aversioner emot. Så det är inte så att de är ett omtyckt parti. Förutom de som då röstar på dem. Och liksom också
de är väldigt många.
Ja, det är många och högerväljarna är också ganska många. Men jag tror inte att det väcker lika mycket känslor som det hade behövts för att man ska kunna använda det som en valstrategi. Och det som, vad det har gjort är ju att det är bara det här, det är väldigt mycket av det här vad man visar upp. Man visar inte upp det här andra, det som Johan efterfrågar. Och egentligen efterfrågar han väl också två saker. Han efterfrågar valstrategin när han vill säga någonting annat. Men han efterfrågar ju också liksom vitalitet i rörelsen. Jag tänker att det är det han menar när han pratar om det finns gräsrötter med mycket visioner, men de är rädda för det. Då menar han ju inte bara det här kortsiktiga valrörelsen nu 5 månader framåt. Han menar ju
någon slags kraft.
En kraft i partiet.
Men My, för vi har pratat lite grann innan om det här med Magdalena Andersson. Det var ju en tjatar jag om det här mejlet, men en lyssnare som efterlyste hennes viljekraft. Och när du pratar om tvära kast och urkrafter och sådär, vad är det i så fall som man ser framför sig? Vad tror du att Johan hade velat se? Alltså vad jag menar är, hur skulle den här kraften se ut? Om vi tänker rent praktiskt. Okej, vi gör ett tvärkast. Vi sitter på Sveavägen 68. Vad gör vi då? Imorgon som gör Johan glad.
Ja, men om vi tar den här frågan som Johan också ställde sig, om sossarna fick 51%.
Den våta drömmen.
Vad skulle de göra då?
Ja, vad
skulle de göra? Det är väl någonstans där som Johan, och jag tror många socialdemokrater, inte att jag säger att Johan är socialdemokrat, men jag tror att Johan och också många socialdemokrater, det är väl det de drömmer om, att få den här tydliga bilden av vad är det de skulle göra då? Alltså hur ser det här projektet ut? Och om man skulle titta på vad de skulle göra, för när jag satte mig ner och började fundera över detta så insåg jag att det var ju kanske inte jättemånga saker som inte redan sker. Men det finns några avgörande skillnader, några avgörande projekt ändå som socialdemokratin bär, som man inte har triangulerat då. Och det är ju att de skulle ju förändra marknadens roll i välfärden. Ganska dramatiskt tror jag. De skulle ju inte dra tillbaka tidigare regeringens politik på många områden, men där tror jag att det skulle bli stor skillnad. Alltså hur funkar privata företag i vård, skola, omsorg? Det finns ju en rädsla att man ska skrämma bort väljare genom att gå för hårt framåt i de här frågorna, men jag tror att hade man 51% hade man gått ganska hårt åt det.
Och vad hade effekten blivit av det?
Ja, alltså jag tror att det som socialdemokratiska väljare och partister egentligen drömmer om, det är ju någonstans ideologi här. För den är ju svår att se för att man är så triangulerad. Och den är ju också, det handlar ju också om så här, vad är ideologin? Det kan inte bara vara makt. Nej. Det är ju en gammal stereotyp på Socialdemokraterna, att de bara är ett maktparti. Det stämmer ju till vissa delar, men det stämmer ju liksom mer och mer ju längre från en tydlig ideologi de kommunicerar.
Frågan är då, om man får 51%, då kan man ju verkligen bli ett maktparti ut i fingerspetsarna. Men då måste man också göra saker, såklart.
Det här är ju det enda partiet i Sverige som vet hur det är att ha
det känns.
En majoritet. Ja, det är okej, väl någonting som de fortfarande gråter över.
Men vården, säger du. Vad mer då?
Alltså jag kunde inte komma på så himla mycket andra saker.
Nej.
Alltså om vi tänker på de stora politiska frågorna som dominerar debatten idag. Det är liksom kriminaliteten, rättspolitiken, migrationspolitiken, upprustningen av försvaret.
Men bostadsmarknad och arbetslöshet, tänker jag.
Ja.
Sådana här grundpelare i någon slags samhällsbygge. Mm. Hade inte det varit i deras intresse att lyfta dem?
Jo, det hade det verkligen varit. Vi har ju pratat om det. Alltså bostadsmarknaden, det är ju ett under att det liksom aldrig är en politisk fråga.
Det är ett under.
Det är ett under. Vet du vad? Det har varit så här i, alltså det måste vara i decennier. Jag vet att jag har sysslat med att försöka få till journalistik om det här i över 10 år. Eller debatter. Eller, det var ju ett tag i riksdagen, det kanske är i och för sig 10 år sedan nu. När de liksom knappt, de här liksom bostadspolitiska talespersoner som var sådana där som man bara säger, jaha, det är du. De stora partierna. Så att det är ju verkligen en fråga, men jag tror också att det handlar om att man inte riktigt har haft fokus på unga människor. Och det tror jag blir bättre. Så i nästa valrörelse.
Det finns också människor som bor med grannar med kackelackor i vårt land, vet jag. Det är inte kul. Där kanske finns någonting man skulle kunna göra åt det. Politiker där ute. Jag tycker inte det låter så trevligt.
Nej, men bara ha någonstans att bo, det är ju ändå någon slags basics.
Men arbetslösheten då? Det känns också som en fråga som Socialdemokraterna hade velat.
Ja, sen de brände sig ju ganska hårt på den när de hade som mål att de skulle få EUs lägsta arbetslöshet och misslyckades fatalt.
Det gick ju inte så bra.
Så där tror jag att de passar sig för att sätta upp några mål. Men det är ju klart att de skulle kunna ha lite mer radikala förslag på den frågan. Nu har de ju verkligen slagit ifrån sig om det här med liksom förkortad arbetstid. Det är ju ett sätt, till exempel att man behöver anställa fler då i, liksom, i offentlig verksamhet om de jobbar mindre. Men det har man ju ändå slagit ifrån sig.
Men om Socialdemokraterna hade fått 51%, hade de, hur mycket av Tidöpolitiken som förs nu, hade de implementerat fortfarande då? Ganska
väldigt
mycket, va?
Mycket. Mm. Väldigt mycket.
Det är också ett problem för Socialdemokraterna. De vill inte jättemycket annorlunda helt enkelt.
Nej, de vill inte det. Och det är där som jag tror att det finns liksom ett törst efter någonting annat. Det är ju att de ska tänka utanför den här boxen som egentligen Sverigedemokraterna har ritat upp kring svensk politik.
Japp.
För att Socialdemokraterna har också låtit Sverigedemokraterna sätta agendan för den svenska politiken. De är inte ensamma om det, det är många partier som har gjort det. Men någonstans nu när de då ska in kanske i en regering eller har suttit och regerat nu kanske finns en möjlighet ändå att kanske bryta sig utanför deras liksom satta gränser för vad man får prata om, hur man ska prata om saker i svensk politik. Och där tänker jag finns ju en möjlighet att tänka utanför för oppositionspartierna.
Johan undrar också om det finns något annat parti där partiledningen står så långt bort från sina gräsrötter. Och då får vi ju först fråga om du håller med om den här premissen.
Ja, men jag håller med om att det är ett parti som har ganska långt från toppen till rötterna. Men det är också ett väldigt stort parti. Det är ju lättare att känna sina gräsrötter om man är mindre. Om man är liberal och man kan känna nästan varje gräsrot individuellt.
Mm. Du möter dem i korridorerna varje dag.
Ja, då, det är ju lättare. Det är ju mycket, mycket svårare att för en socialdemokratisk partiledning att känna alla ens sina lokalpolitiker för att de är ju väldigt många runt om i landet.
Å andra sidan har de ju varit stora i princip alltid. Då tänker man att man kanske borde ha upparbetat någon form av, vad ska man säga, någon form av strategi för att nå gräsrötter.
Jo, men det finns ju strategier för att nå gräsrötter. Och det är ju de här olika strukturerna som vi pratar om ibland så här med partidistrikt och partiföreningar och arbetarkommuner. Det är ju egentligen att det finns liksom en talesperson för en större entitet som då går in i partiledningen eller upp mot partitoppen. Men varje enskild gräsrot har ju lite svårare att ha den kontakten i ett sånt här stort parti. Det gäller ju Moderaterna också, de är ju också inte lika stora men de är också, har också varit ett ganska stort parti. Så där är det ju samma sak egentligen. Alltså det krävs ganska mycket för att man ska vara en lokalpolitiker och kunna hävda sig i de här lite större partierna.
Så ditt svar är alltså att ja, de är långt ifrån och Moderaterna är också ganska långt ifrån?
Ja, egentligen är ju Sverigedemokraterna också väldigt långt ifrån för det är ju ett sånt otroligt toppstyrt parti. De är liksom ändå... Där finns det ju däremot någon
slags... Därför de har svårt ibland att hålla koll på leden längst
dels ut. Det, men där finns det ju ändå någon slags, vad ska man säga, där ser relationen ut mycket mer som att gräsrötterna följer ledningen lite blindare än i andra partier. Vilket ju gör att ledningen inte liksom har samma, det blir inte samma diskrepans mellan vad ledningen vill och gräsrötterna. Så då kan det ju kännas som att man är närmare sina gräsrötter, men egentligen handlar det ju inte om det i Sverigedemokraterna. Det handlar inte om att de liksom känner sina gräsrötter bättre. Det handlar bara om att gräsrötterna följer dem blint oavsett vad de beslutar om.
Om vi tar oss tillbaka till tornet på Sveavägen 68 My. Vad ska de göra? Vad ska Magdalena Andersson och Mikael Damberg och Teresa Carvalho och hela det där gänget, vad ska de sätta igång och tugga på nu då? För det är, vänta, jag ska kolla min telefon. Det är alltså det är ju snart maj, säger min telefon i kalendern. Det är inte lång tid kvar innan maj börjar.
Jag tror det är en nedräkning som Moderaterna har på sitt partikansli som tickar ner sekund för sekund.
Jag kan komma till dig varje dag och berätta.
Gud vad stressigt det hade varit.
Men det är ju stressigt och det ska vara stressigt, My.
Mm, för dem?
Ja, de borde ha en liten sån tickande klocka på Sveavägen.
Det har de kanske. Jag vet inte, jag har inte varit där uppe på deras kansli.
Då är det dags. Ta oss dit på studiebesök och kolla om
man
har någon
klocka. Man får inte komma in i det heligaste där.
Nej,
man
såklart
bara
inte får.
Nej, att det är som har presskonferensrum på i bottenplan.
Bu, tråkigt. Vad ska de göra då?
Ja, vad ska vi ha i pratat
om? De får ju lyssna på Johan här, menar jag.
Ja, jag brukar ju när jag pratar med socialdemokrater ofta frågar så här, men vad finns det, det brukar vi också ställa oss frågan, ju unga heta sossar, men jag har också frågat.
Du säger ju inte till dem, vad är era unga heta sossar, säger du det? Taskigt.
Ja, gränslöst.
Väldigt gränslöst. Taskigt.
Men gränslöshet är ju en av mina starka sidor.
Absolut, absolut.
En av mina styrkor.
Så säger vi.
Ja. Nej, men vad jag också efterfrågar, det är ju egentligen någon slags, alltså så här tänker jag, nu är det ju bara utifrån jag, vad jag tänker.
Det är bara du och jag i den här studion, som, så vitt jag vet.
Om man vill ha till förändring, om man vill visa att man är liksom ett statsbärande parti som tar ansvar och som är starkt. Jag tänker att styrka är viktigt här.
Mycket.
Styrka är viktigt eftersom de då inte kanske får ihop sitt gäng. Det andra partiet har det, de har styrka i det. Då behöver socialdemokratin ju någonstans säga så här, vi är tillräckligt starka för att bära detta oavsett vad som händer, är min tanke.
Mm. Alltså, är det inte det de försöker göra?
Jag vet inte.
Nej.
Och då tänker jag att man borde liksom fokusera på att säga så här, lite som Johan är inne på, vi finns överallt.
Vi har, det låter skräckinjagande.
Nej, men så här, vi har starka personligheter, starka politiker som utför politik, har visioner och idéer över hela Sverige. Och sen lyfta ett antal av dem.
Det är en bra idé.
Alltså så här, det finns...
Vi ju, finns där du finns.
Vi, exakt, det var väl i och för sig Vänsterpartiets partislogan nu.
Det spelar ingen
roll. Nära dig eller vad de har. Nej, men så här, vi finns att du finns, vi lyssnar på dig. Det är inte bara Magdalena Andersson som du behöver knyta, som du kan knyta an till, utan det finns andra personer du kan knyta an till. Och inte prata om dem som enbart är bara lokala politiker, utan som pratar om dem som en del av det stora socialdemokratiska partiet. Alltså en muskel på något sätt. Förstår du hur jag menar?
Jag förstår absolut hur du menar.
Och
då innebär ju det att de släpper lite fokus på Magdalena Andersson också.
Ja,
faktiskt,
och att
som
de
den stora ledaren.
Precis. Jag vet att det finns ju flera politiker som de lyfter upp som har lite så här starke man utan den humoristiska touchen. ute i landet. Alltså människor som gör saker och profilerar sig i olika frågor, i föreningar, i sina lokala samfund. Alltså det finns massa sådana personer. Och jag menar inte att man ska ha 100, men kanske 5-10. Jag har i sig idag lyft den här idén och blivit skrattad åt. Så att jag vet inte om de själva tycker att det här...
Ursäkt.
inte skrattad åt. Men det var liksom inte...
Jag tycker det låter som en jättebra idé. Visa att vi finns överallt, vi är stora, vi kan hantera dig och dina problem där du är. Och kanske också lägga till, och vi är inte en blek kopia av Tida. Vi vill någonting eget.
Nej, det problemet med det här som jag förstod tillbaka, det var ju att ute i kommunerna så styr Socialdemokraterna med Moderaterna på flera ställen.
Det är sant.
Och man vill inte lyfta det. Man vill inte lyfta den frågan. Och det tycker jag, då vill jag säga så här, fegt.
Ja.
Alltså, det måste inte vara strategi med allting. Politik, nu för tiden handlar ju också väldigt mycket om känsla. Och nu handlar det om, vad ska du ge för känsla till väljarna? Du måste ju ge dem en känsla av liksom... liksom optimism och rösta för någonting. För det här med att rösta emot, det har ju Socialdemokraterna sysslat med ganska länge nu, man röstar emot SD.
Vi är Moderaterna fast utan Sverigedemokraterna.
Nej, det funkar inte. Och det tycker jag man ser liksom globalt nästan. Att rörelser som handlar om att rösta för är mycket starkare än rörelser som handlar om att rösta emot nu. Jag tänker att det är ett momentum man vill haka på istället. Så det har varit mitt tips som inte någon har
bett om. Jag bad om
ingen har bett om.
Jag bad om det och Johan bad om det.
Nej, men för att det som Johan säger här och som jag tror att han kanske har viss erfarenhet av, det är ju att det finns ju så mycket mer än Sveavägen 68. Och om de inte riktigt levererar så kanske det är okej. Det finns leverans man kan lyfta ändå. Och det är väl där som Johan är besviken, att socialdemokratin inte har lyckats ta hand om det. Ta hand om den kraften som finns.
Jag vet att det finns ett sånt där transkriberingsprogram när man lyssnar på poddar. Jag vill inte säga till de som sitter på Sveavägen 68 att de måste använda det i det här fallet. Men anteckningar kan vara bra. Så kan vi väl bara säga sammanfattningsvis.
Jag är ju ingen, ingen partistrateg. Det finns säkert jättemånga variabler man måste ta hänsyn till när man gör partistrategier. Men jag, om man bara får spåna fritt, så tror jag att det finns ju saker man kan använda sig av som inte är Magdalena Andersson på en valplansch.
Är det för sent eller är det inte för sent?
Det är nog börjar klockan klämta.
samtidigt så har ju oppositionen ett övertag i opinionen enligt alla mätningar.
Det har
fortfarande,
det har de.
Ändå säga. Ja. Jag fick ju ett mejl från en ganska arg person som sa, varför pratar ni överhuvudtaget som att Tidesidan ska få majoritet? Det ser ni väl på siffrorna, att det inte finns några som helst chanser för det.
Historien har dock berättat för oss att det inte är klart förrän det är klart.
Inget är klart förrän det är klart. Nej.
Och ett övertag en vår innan ett val kan försvinna.
Det är därför det är så spännande, My, allt det här. Och vi säger väl tack för idag, tack till er som har lyssnat, tack till alla som mejlar. Och så hörs vi snart i en runda till. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.